Nej, det är klart att det inte gör. Och vi har ju inte liksom lösningen. För om vi hade lösningen så kanske vi mer skulle förbereda vårt Nobelpristal än att skriva en bok. Så det är klart att vi inte har. Däremot så tror vi ju att det är vi övertygade om att det är fullt möjligt att faktiskt ha ett jordbruk som är betydligt mer ekologiskt och miljövänligt än vad det är idag. Vi tror att det är nödvändigt också. Och så, och vi pekar på en del sätt och modeller som man kan följa. Så att säga. Men det handlar inte bara om jordbruksteknik. Men ofta så blir det väldigt så här tekniska diskussioner. Man börjar direkt då fundera på om det ska vara konstgödsel eller inte. Och ska det vara kemiska bekämpningsmedel eller inte. Och ska man äta kött eller inte och sådär. Va? Men det handlar ju inte bara om tekniken. Det handlar också om vilken politik man har. Vilka politiska styrmedel man har. Och vilket ekonomiskt system man har. Så det är rätt stora frågor så att säga.
Och det är ingenting som man löser i en handvändning, förstår vi då också. Men du, om du skulle berätta om er resa. För ni har ju varit ute och rest under en längre period.
Ja, precis. Vi har gjort flera resor då. För tanken med den här boken är ju också dels att inspirera och uppmana till att det är faktiskt nödvändigt då att ha ett annat jordbruk i framtiden. Men också att försöka berätta lite grann om vad jordbruk är. Och då har vi åkt till en del afrikanska länder, till Indien, Brasilien, USA, Holland och även gjort lite nedslag i Sverige. Då har vi försökt skildra jordbruk som befinner sig i lite olika utvecklingsstadier också. För att man ska då dels fatta vad jordbruk är och dels också se vad jordbruket i de här olika länderna har för möjligheter men även för problem. Då.
Om du skulle ta något konkret exempel på vad ni har upplevt då?
Ja, den sista resan som vi gjorde var gick till Indien. Och Indien är naturligtvis ett otroligt fascinerande land. Men jag blev ganska gripen av särskilt ett möte. Då var jag till en liten by som ligger i en delstat som heter Gujarat. Ganska nära pakistanska gränsen. Och det är en av många byar i Indien som inte har något vatten. Utan man får vatten från i pipelines 11 mil därifrån. 3 timmar om dagen slås det på. Vi pratade bland annat med storbonden där som hade borrat 2 brunnar. Och bägge 2 hade saltvatten trängt in i. Och det finns liksom inget vatten och det finns ingen framtid för den här byn. Och det i sin tur beror på att man har ägnat sig ganska mycket åt att konstbevattna och pumpa upp vatten från allt större djup så att säga och helt enkelt gjort slut på grundvattnet.
Om man tittar på de här olika resorna ni har gjort då, vad är det som har slagit er allra tydligast så att säga, där ni liksom verkligen har tagit med er?
Vi har nog slagit lite grann av att det är så stora likheter fast alltså om man tittar först så kan man tycka att det är jättestor skillnad mellan fattiga småbönder i Indien eller i Zambia som står och brukar jorden med en hacka. Och en amerikansk majsodlare med gigantiska traktorer och 4000 hektar majs och sådär. Att det är jättestor skillnad. Men vi har slagits av likheterna att alla bönder faktiskt, även de svenska, de hoppas hela tiden att det ska bli bättre nästa år. Nästa skörd ska bli bättre. Man ska tjäna mer pengar för det upplever man inte att man gör nu. Och man känner sig ganska fast i ett system som man inte riktigt kommer ur.
Vi kommer att få gå in på djupet nu de kommande måndagarna i de olika delarna då som på något sätt går ihop i den här stora, viktiga frågan. Kanske en av världens viktigaste frågor. Hur ska vi lyckas med att föda jordens befolkning utan att förstöra planeten? Känns det hoppfullt efter er resa?
Ja, det tycker jag. Därför att även om det finns ett antal stora problem så finns det också ett antal människor, ett antal lantbrukare som försöker hitta andra lösningar, bättre lösningar.